Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
HIF kommer att spela i Superettan 2023. Det blev klart i och med förlusten hemma mot Degerfors 1-2. Erik Persson, Maran Svab och Mattias Hjelm. Vi tre ska försöka prata om det uppkomna läget som väl inte kommer som en chock för någon med tanke på hur hösten har varit.
Det var alltså först den här bilden av att en för detta HIF-affär som ändå gjorde ett avtryck på den tiden när det var ändå liksom en klubben var sportsligt sett fortfarande höll en anständig nivå, att Nikola Djurdjic är den som springer från halva plan mot öppet mål och rullar in och sätter punkt för HIFs allsvenska session.
En väldigt tydlig symbolik.
Alltså väldigt tydlig symbolik. När jag satt uppe på läktaren tänkte jag, ja, det sammanfattar allt, ja. Känner jag bara någonstans. De senaste åren, för det är som sagt var det tredje gången som HIF på 6 år nu, sen 2016, som man åker ur allsvenskan. En gång, ingen gång.
Två gånger en, vad säger man?
En vana.
En vana och tre gånger en trend. Eller
ja, en trend. Nej, ett mönster. Men mönstret, ja, ser ju inte bra ut, ja.
Nej. Erik.
Men nu är vi här.
Ja, nu är vi här och det ska vi försöka prata mer om. Erik, vad säger du så här inledningsvis av veckans avsnitt av HIF-podden?
Ja, man har ju väntat på det här avsnittet när liksom spiken skulle vara nere i kistan. Det var ju bara en tidsfråga. Alla förväntade sig att det skulle hända nu i söndag, så det gjorde det. Så det var en ganska märklig känsla att vara på plats just eftersom det kändes som en form av axelriktning på något sätt. Det var...
Hur då menar du?
Ja, men bland folket som var på Olympia. Det var inte mycket folk där om vi ser till åskådarantalet. Folket som rörde sig där hade väl väntat att det skulle bli så som det blev. Och även till omgångarna bland spelare och ledare som såklart var besvikna. Men det var liksom ingen chock, ingen utomjordisk känsla på något sätt som det kanske var 2016 när de åkte ut, eller när det var kvalet, när det var glädjescener för lite knappt ett år sedan. Så det är en märklig känsla på så sätt.
Innan vi går in på vad som faktiskt väntar HIF här och nu och framöver, för det är ett gigantiskt jobb, så kanske vi bara ska tala om hur läget faktiskt är. Det är 2 omgångar kvar och det är kört för HIF har 17 poäng just nu, och så är det faktiskt Varberg som ligger på kvalplats just nu på 28 poäng och Degerfors då 29. Ja, det är ju ointagligt, ni vet det där. Och det är klart, nu börjar ju ett digert arbete för HIF att få ihop en slagkraftig trupp till nästa år i Superettan. Och vad ska man ha för strategi? Vilken röd tråd finns det? Vad vill man? Vilket spel ska man ha? Vilka tränare ska man ha? Vad ska man satsa på för spelare? Det är många spelare på kontrakt. De som inte har kontrakt, ska man behålla dem? Ordet är fritt, Erik och Marian. Vad säger ni? Kan ni sammanfatta det här på några minuter?
Ja,
jag vill lång tid på.
Ja, det har vi faktiskt.
För det första så är det väl... det här är väl kanske som vanligt, eftersom det är en podd, våra tankar. Vi har ju försökt få lite svar både från spelare nu dagarna efter här och representanter för klubben. Och i vanliga fall kan jag bli rätt så liksom, ja men herregud, det är ju inte, det är inga känsliga, det är liksom inte... rikskänsliga uppgifter eller hemligheter. Vi pratar om en fotbollsklubb. Men den här gången har vi liksom, har de velat vänta. Du, Erik, pratade, har ju pratat lite grann nu när vi spelar in, och detta är tisdag eftermiddag, och vi pratar med Joel Sandborg som är klubbdirektör i HIF. Och han hade inte så mycket att säga. Och jag har ju faktiskt inte så mycket att anmärka på det. För de ska ju ha möten nu. Liksom där de ska lägga, liksom vända och vrida på alla stenar, om jag har förstått det hela rätt, Erik.
Ja.
Och jag kan faktiskt köpa, för jag tror faktiskt inte klubben just nu riktigt vet vad de ska göra. Även om de har sagt att vi har en plan B för Superettan och ekonomi, där har man säkerligen. Men jag tror att när det väl träffade dem i ansiktet här i söndag, även om det var klart kanske lite grann sen innan till 99%, så tror jag faktiskt att man inte riktigt vet hur man ska agera just nu. Det är kanske lite grann handlingsförlamning, och det köper jag faktiskt, det tillståndet just nu. Sen måste det ju släppa så småningom, för redan i början på januari är det en ny säsong igång.
Ja, men jag pratade som sagt med Joel Sandborg. Finns många frågor att ställa till klubbdirektören, exempelvis hur de utvärderar.
Och ordförande ska tilläggas.
Ja, men precis. Det kan vi avhandla först. Kjell Jakobsson har vår kollega Sebastian Rönström varit i kontakt med. Han vill avvakta med att uttala sig. För det är så här, på torsdag och fredag så ska styrelsen och ledningsgruppen träffas. Joel Sandborg sa till mig att de har kommit fram till just de här två datumen redan i somras. Så då fanns det liksom i olika scenarier att de redan var ute, att de hade klarat kontraktet, eller att de skulle fortsätta liksom jaga ett allsvenskt kontrakt. Man kan tycka vad man vill om den tajmingen, men enligt honom så bestämde de detta i somras. Joel Sandborg, när jag fick tag på honom, så ville han inte heller uttala sig först förrän efter de har suttit ner här. Och det är inte så att det ska komma, han menar inte att det ska komma några liksom enorma beslut, utan snarare att utvärderingsarbetet påbörjas, efter det kan vi liksom börja kommentera det här. Och jag sa att det finns väldigt många frågor att ställa. Så vi gick någon form av medelväg, pratade lite ekonomi, hur han mår mitt i det här. Och sen så har han sagt att han ska kunna svara på de lite mer kniviga frågorna också. För där är det ju många frågeställningar som handlar om Andreas Granqvist, tränarna, Joel Sandborgs framtid själv och så. Där la han locket på nu. Det vill han inte kommentera. Kjell Jakobsson vill inte heller kommentera det nu. Och spelarna har vi inte fått tag på heller. Tanken var att vi skulle på onsdagens träning, alltså imorgon. Men nu har vi fått veta att det är ett partner-event direkt efter träningen, vilket gör att ingen spelare och ingen ledare är tillgänglig för media.
Vad säger vi om det? Lägger vi in någon tolkning över det? Att det inte går att prata med spelare efter den träningen?
Men det är väl inte jättebra. Antagligen är detta också en sån grej som de har bokat in sen tidigare. Men när det är sån här turbulens, när det är så här stormiga dagar, så borde man kanske skicka ut ett par spelare i alla fall som kan stå där i 5-10 minuter och prata. Det är inte så att vi ska gå igenom hela livet och HIFs hela historia sedan början av 1900-talet liksom, utan ut och prata några minuter, och det förtjänar väl fansen också. Just nu är det ju liksom svårt att få tag på folk som kan uttala sig om det här, och det gör ju att frågorna hänger i luften allt mer och att spekulationerna ökar.
Ja, och det finns ju många spelare som man vill prata med också, eller vi vill prata med, och spelare som man kan fråga om hur de ser på sina framtider i HIF, och ja, även känsloläget såklart när det har gått några dagar, men det får vi uppenbarligen vänta med då.
Ja, men vi får ha lite is i magen. Vi bad väl om hela 6 spelare efter matchen mot Degerfors. Vi fick 3 av dem i alla fall. Så vi fick nöja oss med 50%. Det är alltid något.
Men att inte ledningen som sagt var... Det är för jag tror faktiskt att de har inga svar på frågorna.
Så det var verkligen min känsla att när jag pratade med Joel Sandborg. De vill inte måla in sig i något hörn. Går de ut och säger någonting och sen kommer de kanske fram till något beslut i någon av de här frågorna.
Som är motsatta.
Ja, så då, jag är inne på din linje, Marianne, att då är det ju det är rätt att inte liksom måla in sig i ett hörn och liksom sticka ut hakan på något sätt. Sen kan du tycka att det behöver inte vara antingen eller, det finns väl något mellanting.
Ja.
Som nu den här intervjun med Joel Sandborg som kom ut under tisdags eftermiddagen. Att
men den här omedelbara tiden efter här nu har varit nog, tror jag, att var och en har fått gå till sitt och samla ihop sig själv. Jag kan ju bara gå till mig själv och fundera lite grann, hur hade jag det? Hade luft, förmodligen hade kanske luften gått ur mig om jag hade jobbat i en förening som slitit så med att etablera sig efter första degraderingen 2016. Och så blir det en sån här smält. Jag tror den här smällen svider oerhört mycket mer jämfört med de andra två. Och just det här som Erik var inne på, att det kändes mer eller mindre apatiskt på Olympia. Det var liksom inga känslor alls, att folk var besvikna, var de väl lite grann, men inte en, jag vet inte, det var någonstans liksom bara ett vakuum att vara där uppe. Och jag tror som sagt var, alla samlade, hade jag gått till mig själv, så kan jag tänka mig att några stycken funderar på, ja, en vända till i Superettan, blir det att vi går upp direkt eller ska vi köra en annat vägval och vara där och bygga upp någonting 2-3 år, orkar jag det? Så jag förstår att man inte har svaren till oss nu, men sen, så samtidigt ska vi ju göra jobbet ju såklart liksom.
Ja, men klart att det är hur tungt som helst i klubben, ja. Nu, det har vi ju, det är människor, det har vi full respekt för också. Mm. Samtidigt måste vi ju göra vårt jobb, vi har ett ansvar mot våra läsare och liksom, ja men därmed också HF-supportrar som vill, som jagar svar. Sen behöver man inte få 100 svar den här veckan. Det vore ju ganska sensationellt. Men att man åtminstone kan ställa frågorna till vissa. Och så får det väl bli lite sargut svar ibland. Men hoppas att vi får prata med lite spelare här senare under veckan i alla fall. Och sen kommer ju faktiskt en match på måndag också. Så att frågorna försvinner ju inte bara för att det går några dagar och folk inte är anträffbara, utan de hänger ju kvar och i vissa fall blir de kanske till och med än mer aktuella för att spekulationerna drar igång när vissa personer är tysta.
Ibland är det bra också att faktiskt prata med oss.
Exakt. För
att då slipper du 200 000 mejl och samtal direkt till kontoret.
Ja, och HF har ju varit förberedda på att det här skulle hända också, så ja. Det förvånar mig lite att det är liksom så. Det är inte helt locket på, men det är ju
du vet hur människor funkar också. Jag tror vi ska ta det. Jag håller på att det här är det, tar det mänskliga perspektivet här. Mm. Alltså, även om det stod i praktiken klart, eller liksom det, teoretiskt sett så var det väl klart, kändes det faktiskt för mig, tyckte jag, redan efter förlusten mot Varberg.
Mm.
Så är det ändå när man står där, faktumet är, jaha, nu får vi starta om. Radera det gamla som vi har byggt upp, starta om, trycka på återställningsknapp. Alltså jag kan förstå att man står liksom och är kanske till och med lite handfallen inför faktum och vet inte, för att nu måste man ju så välja en massvis med olika, göra massa vägval här.
Mm.
Det är inte givet att den sämsta vägen, om vi ska prata lite grann framöver, är väl att de kommunicerar ut när vi ska studsa tillbaka direkt.
Men får jag bryta in där?
Ja, det får jag
säga. Du får också bryta in.
Nej, alltså, det är inte så att jag är liksom hur kritisk som jag förstår också det perspektivet som man lyfter, och att vissa vill vänta lite får det att sjunka in. Men om någon undrar varför vi inte har pratat med den personen eller den andra personen, Så har ni ett svar här.
Jag har aldrig sett dig som en cyniker.
Nej, vad bra. Nej, för det är ju inte.
Ja, ska du bryta in nu då?
Ja, men igen. Precis. För du nämnde ju de här berömda orden, studsa tillbaka direkt. Och då, av en händelse, så hade jag precis plockat fram, det var faktiskt av en händelse, den intervjun du gjorde, Erik, med Andreas Granqvist, sportchefen, efter matchen mot Degerfors. Och han använde ju de här orden. Han sa till dig då, Erik, vi ska tillbaka, det är inget snack om saken. Förhoppningsvis kan vi studsa tillbaka direkt. Förhoppningsvis, det är den tron och ambitionen jag har. Då är vi där igen. Omgående. Ja, han kanske inte säger uttryckligen att vi ska tillbaka exakt om ett år. Men andemeningen är i den här är ju att där är de igen.
Och kanske inte ens Andreas Granqvist, sportchef, om ett litet tag?
Det vet vi ju inte.
Nej.
Det vet vi inte.
Det är också en sån fråga.
Men är ju, ska man uttala de orden på en gång med tanke på den turbulens och...
Ja, det är direkt efter matchen och när man har, när det liksom sagt var, det är faktumet är att, att det är klart att jag har misslyckats, jag och klubben har misslyckats. Då vet jag inte riktigt om man... Det är klart att man kan begära att folk håller huvudet kallt i mixade zonen i ett sånt läge. Men det kan ju slinka ur liksom. Och jag tror att hade du frågat honom idag och företrädare för klubben så tror jag de inte hade... jag hoppas inte de gör det liksom, att vi ska studsa tillbaka så vi spelar i Allsvenskan 2024. För då är det sånt som Erik sa... kommunicera ut det så kommer det förfölja er hela vägen under 2023. Kommer ni mätas mot det ni har sagt?
Mm. Jag studsade till om det uttalandet. Eller, jag blir inte förvånad, men jag tycker väl inte riktigt det är rätt väg att gå. I vissa fall, när vissa klubbar åker ur och det är kris och hela den biten, då kan det vara liksom... hoppingivande och liksom signalera just det här att vi ska tillbaka. Men grejen i det här fallet är ju att man har hört detta varannat år nu ungefär. Och sen så har det blivit liksom kontraproduktivt för att de har åkt ur igen. Och det gör ju att jag tror att det sticker i ögonen lite att säga så.
Kanske rent av provocerande hos vissa. Fast ja, alla men vill att
jag tror det just i det här fallet med tanke på HIFs historik sen 2016 så var det inte det mest begåvade att säga. Är min bild. Och framförallt inte där och då liksom direkt efter matchen och så.
Själva andemeningen också, det är ju ingen konstighet att HIF ska sträva sig tillbaka till Allsvenskan utan det är ju tidsrymden då.
Exakt så. Mm.
Men jag tänkte faktiskt att vi ska fortsätta att utgå lite grann från det Andreas Granqvist sa till en stor punkt i det här avsnittet nämligen. Och vi kan väl ha hans ord som utgångspunkt för det. Han säger bland annat då att vi har en trupp som mer eller mindre är klar inför nästa år. Det kommer säkert hända någon grej att någon blir såld eller av någon annan anledning. Men vi har många på avtal nästa år och jag förväntar mig att de ska vara här. Och innan jag släpper in er så hade vi en rejäl genomgång av kontraktsläget med alla spelare som finns på hd.se där ni kan gå in och så bara scrolla lite med pilen och så över spelare så ser ni hur kontraktslängden är. Och då kommer ni också kunna se att det är ju så som Andreas Granqvist säger att det är väldigt många på avtal.
Ja, det är väl 23 om jag har räknat rätt.
Det är en hel trupp.
Mm. Men känslan är ju att även tidigare, alltså efter degraderingen 2020 exempelvis, så var Granqvist ute och sa att han hoppades att Martin Olsson och Mix Diskrud kunde följa med till Superettan och så. Nu hoppas han på att Abdul Khalili kan tänka sig stanna och Alexander Falsett och så vidare. Och det har inte alltid blivit som han har trott och som han har hoppats. Absolut att man kan ha liksom, förhoppningen. Men om vi ska försöka titta på det här liksom lite objektivt så skulle jag bli ganska förvånad om alla de här 23 spelarna som har kontrakt spelar i HIF nästa år. Idag kom det ut att Lukas Lingman vill lämna HIF. Det är ju en sån som vi skrev i den genomgången igår också att det kan nog bli en följetong för att det ska nog mycket till för att han följer med där. Och det finns...
Du kanske ska lämna bakgrund också på Lukas Lingman, Erik. Han är utlånad så att säga.
Ja, men utlånad till HIK.
Har långt kontrakt med HIF.
Till 2025 var ju en liksom... en prestigevärvning någonstans inför den här säsongen. HIF fick hjälp av externa finansiärer för att lösa honom. Han har debuterat i finska A-landslaget. Nu när han har varit utlånad till HIK som... spelat mot klubbar som Roma och Real Betis i Europa League och så.
Hjälpt HIK att vinna ligan.
Exakt. Och det finns fler fall i den här truppen när man kollar på spelarna som har kontrakt där känslan, nu är detta bara känslan.
Ja, men precis.
Det ska mycket till för att de är kvar. Sen har vi ju också den där dimensionen med Hurkgate från i somras där han liksom bråkar sig från klubben. Hur hanterar klubben sådana situationer för att liksom undvika det framöver och så vidare. Det är ju sådana frågor vi vill ställa till, exempelvis Andreas Granqvist och övriga, hur de resonerar där. Så att, ja, det kan ju bli några fall här som ska... Det kan bli intressant att följa där spelaren och hans representanter har en vilja och HIF kanske en annan.
Vi kanske också kan lägga till när det gäller Lukas Lingman att han lämnade också HIF av något skäl som inte sa så tydligt vad det var. Men sen har det kommit fram i andra intervjuer att han inte... gillade helt enkelt HIFs sätt att spela.
Ja, men det är väl fortfarande någon form av frågetecken. Men den officiella anledningen för oss var ju privata skäl.
Precis.
Och av respekt så liksom gottar man kanske inte ner sig alldeles för mycket i det. Utan då tar man det som privata skäl. Men sen kom det ut intervjuer som Lukas Lingman gjorde i finsk media. Där han snarare pratade om att spelsättet inte passade honom och så vidare. Vad som är sanningen och om det kan vara spelsätt och något privat...
Så kan det ju vara.
I don't know. Absolut. Men han har i alla fall pratat om att han liksom verkade missnöjd med sitt halvår i HIF ur ett sportsligt perspektiv.
Jag ställer en fråga till er här. Nu om vi tar greppet om 23 spelare på avtal. Truppen och Granqvist förväntar sig att de ska vara kvar. Då kommer den något provocerande frågan kanske. Ska han verkligen hoppa? Pass på att alla ska vara kvar, om ni förstår hur jag menar. Med tanke på hur den här truppen faktiskt har presterat och hur hösten har varit och den loser-mentalitet som sitter i skallen på väldigt många förmodligen. Är det verkligen det HIF och Andreas Granqvist vill att den här truppen ska försöka vara den som tar sig uppåt mot allsvenskan igen?
Mm. Ja, men det där är ju liksom, det är lite grann tudelat. Ja, du har 23 spelare på kontrakt. Och HIF gör rätt i och säger liksom att håller på det här. Va? Liksom, de kan inte gå ut och säga liksom att vi ska släppa någon så fort någon går ut i media och säger att nah, jag vill inte med ner i superrätten och så va. Du har skrivit på ett kontrakt en gång i tiden och sånt. Och det, så det förstår jag att Andreas Granqvist. Sen tror jag själv att han någonstans känner att är det verkligen precis som du är inne på Mattias. Är det vi har alltså 23 stycken spelare. Kanske inte de unga som har kommit in här på slutet lite grann. Gigovic.
Nej, då räknar vi inte med Simon Bengtsson och Arvin Gigovic som vi ju tror, framförallt Arvin Gigovic tror jag i alla fall att om inte kontraktet är signat än så blir det snart och Simon Bengtsson är mycket möjligt aktuell för honom.
Men vi har ett gäng förlorare som de går ner. Jag sa, och det står jag fast vid, att den här truppen som åker ner nu är bättre än den som åkte ner 2020 när det var förra gången när de åkte ner med Melberg var tränare. Eller en av fyra tränare tror jag under året. Var det väl?
Nej,
det var inte den säsongen.
Det var 2019. Då kom ju Melberg på hösten.
Då kom ju Melberg.
Han var ensam tränare just 2020.
Ja, precis va. Och sen lämnar han där. Och den truppen är bättre idag. Men därmed är det inte sagt att det är självskrivet att HIF kommer bli ett topplag i Superettan med befintliga truppen. Det tror jag också Andreas Granqvist känner någonstans. Där finns ett x antal spelare på kontrakt som jag tycker HIF ska göra sig av med och sälja. Och det är, där har du en sån som Lingman som kan ge lite pengar. Jag tycker i grunden tycker jag sälj det som kan, just utifrån det att man måste starta om helt. För det är för många förlorare i den här truppen. Och dels är det ju då liksom att vad är det som säger att de brinner för HIF? Jag säger att det, förutom Lukas Lingman då, vi har
Ali,
Willem Löper, Ali Suljic, alla de här har de verkligen drivet att vi vill göra någonting. Det är lite skillnad till, jag tänker på en sån som har kommit in sen, Thomas Rogne. Han har varit väldigt tydlig med vad han vill, att det här är liksom en mission för honom liksom, att försöka ställa saker till rätta och hjälpa till HIF kanske inte upp direkt, men se till så att det här blir en stabilare klubb på här sidan, ska tilläggas då.
Ja, men han är i ett helt annat stadie i sin karriär. Han är 30 plus. Ali, Ali Suljic, Willem Löper, liksom, de är runt 24 där. Detta blir ju ett jättehack i karriärsskivan om de ska gå ner och spela i Superettan.
Vill de det? Vill de? Brinner de för detta? Det är den frågan som jag tycker avgör att de ska vara kvar, för att de kontrakt, det är ingenting snack om saker. Det får inte bli så 4-5 sådana nya hurket, för då lämnar man ett OK till att bete sig, bråka sig bort för klubben. Vi är en klubb där du kan komma hit efter ett halvår, känner du inte för det så kan du dra, fast du har ett treårskontrakt. Alltså, det går inte. Så där förstår jag att Adrian Granqvist säger som han gör, men att han, om han är kvar eller om det är en annan sportfölj som kommer in, så är jag säker på att man måste göra så med spelare. Man måste få in spelare, nya spelare som brinner för saken. Om det sen räcker till för att gå tillbaka till Allsvenskan eller ja, för ta några år i Superettan. Mm.
Sen finns det en annan kategori spelare som har kontrakt också. Jag tänker Charlie Weberg, Adam Kajed, Viktor Göransson. Spelare som klubben kanske inte tror på. Det är ju också spelare som man kan se att de liksom söker efter nya äventyr och att klubben kanske propsar på för det också. Så att räknar vi ihop de här som Marian nämnde och de jag nämnde nu, så blir det en ganska stor bunte av frågetecken även bland de spelare som har kontrakter. Och men sen det finns det Falsetas och så vidare, de som har utgående, där det också finns frågor. Så jag landar i att det finns många frågor, trots att det är många som har kontrakt.
Men jag tror att Mattias är inne på en sak som jag också är inne i. Du måste någonstans städa ut den här Lufson-mentaliteten, och då kan du inte behålla samtliga de här 23 spelarna.
Jag tror inte.
Det tror jag inte på.
Jag tror inte heller utifrån vad jag har sett här under hösten, att den här truppens kvalitet räcker till för en toppstrid i Superettan.
Nej, men det har jag varit inne på. Den är bättre än den som trillar ut.
Därmed är den det, för den där gruppen tog 26 poäng.
Ja, men
och nu är står de på 17.
Menar truppen som åkte ur 2020 eller den som gick in i 2021?
Nej, den som är avslutar nu tycker jag ändå håller, liksom, vissa har spetsegenskaper och kvaliteter om de är kvar. Så håller de bättre på pappret. Sen är det inte säkert.
Men då förutsätter du en sån som Abbe Khalili?
Ja, absolut. De som spelat nu.
För det beror lite på om man räknar också med, du menar 26 poäng 2020, det var inte den truppen som gick in i Superettan sen, för det hände ju lite. Så det beror på vilken trupp man jämför med, menar jag.
Ja.
Och sen är det som sagt,
det blir rörigt för mig.
Vilka är de här motiverade spelarna? Jag utgår ju från då att alla de här 23 spelarna är motiverade, vilket de inte kommer att vara. Och vilket kanske inte HIF heller, vilka är kvar på grund av att de kanske känner att, men, ska vi inte börja om lite grann och ta ett annat vägval? Det finns ju lite olika, så här, antingen fortsätter man med den truppen man har, givetvis, hoppas på att man får utväxling. Nummer två, man kanske liksom, som vi var inne på, rensar ut, städar ut för att kanske hitta och där måste det ju vara någonstans att man HF måste bestämma sig, hur vill vi spela? Vilka spelare, för då är det lättare. Så här vill vi att att här laget ska spela i föreningen. De här spelarna behöver vi.
Vad är filosofin, vad är identiteten, vad är röda tråden?
Och sen så kommer det då liksom, då bestämmer man, okej, är Alvaro Santos och Mattias Lindström fortfarande rätt tränare, eller behöver vi ta in någon ny? Jag har ju varit inne på det, som du vet, Mattias, där har vi lite skilda meningar om att jag är mer och mer, just i HIFs fall, jag säger inte att man inte ska gradera ner betydelse av en tränare, men inte i alla fall. Vi har ju Kalmar och Henrik Rydström som är det tydligaste exempel på där en tränare betyder väldigt mycket, men i HIFs fall här kanske inte det betyder så himla mycket om man bestämmer sig för att det här vill vi göra, och så spelar det kanske inte så stor roll vem som tränar dem egentligen.
Där skiljer vi oss lite grann. Jag tror ju att en tränare har en betydelsefull roll i ett lag. Och jag tycker man kan se det också om man tittar runt på, förutom Henrik Rydström, lag som inte har funkat. Det beror också på spelarna såklart. Och de lag som har funkat. Jag tycker det är en symbios där mellan tränare och spelare. Och framförallt så måste det vara tränare som är lämpade för den röda tråden som man bestämmer sig för att man ska följa.
För just nu så är det röda tråden som man började med i sommar, så att man tar in etablerade 30 plus spelare som har varit med för att man skulle rädda kontraktet. Ska man fortsätta på den inslagna banan, eller alternativet är att vi vill ha in en tränare som utvecklar spelare? Det är sådana val som måste göras nu.
Du säger ju nu att den röda tråden var att liksom ta in lite äldre spelare, etablerade och så. Men lyssnar man på Andreas Granqvist så pratar han ju snarare om att men vi har haft en av de yngsta trupperna. Vi har en av liksom, trupperna.
Stämmer det?
En av de yngsta trupperna.
En av de, okay.
De har ju haft ganska liksom, låg snittålder, framförallt innan sommarfönstret tog. Sen så pratar han om att kolla upp fakta, vi har liksom flest närodlade spelare, flest akademispelare och sånt. Den faktan har vi inte hunnit kolla upp, så att, det vet vi inte. Men han liksom var ju ganska kraftig när han pratade om det, när jag tog upp detta efter Degerfors matchen också. Så att det är just det, att man vet, det spretar ju så mycket. Någon kanske ser det som att den röda tråden är att ta in mer etablerat. Någon kanske ser att det är ju fortfarande det här närodlade, försäljningsbara. Och då kommer vi också in på, vad är försäljningsbart? Är Arjan Kabashi, Amar Mohsin och så vidare som är 24-25, är de försäljningsbara så som fotbollsvärlden och hela industrin ser ut nu? Nej, man är kanske snarare försäljningsbar när man är i Kasper Widells ålder, när man är 19 liksom. Och när Gigovic såldes för några år sedan. Så att där har ju kartan ritats om också. Där tycker jag väl lite att för många spelare av HIFs nyförvärv har stoppats in i den försäljningsbara kategorin. Som de kanske inte borde göra det, för jag tycker att de är lite
för gamla
sett till hur liksom den kartan ser ut just nu.
Och är man i den åldern som de är, som egentligen inte är gamla för oss.
Nej.
Då förutsätter det att man har starka säsonger och verkligen förstärkt sina papper.
Är man 26-27 så ska det ske något sensationellt för att exempelvis en utländsk klubb ska köpa den. Så att det är lite sådana grejer. Jag tycker det spretar, och där hittar jag inte riktigt liksom tanken bakom allting. Vissa grejer, absolut. Andra grejer. Här är lite mer frågande.
Och här är ju då, under de här två dagarna så kommer ju givetvis den här frågan upp på bordet ju. Där HIF-ledningen och den sportgruppen ska träffas. För att någonstans så tycker jag har hört det här i en väldigt massa år. Nu ska vi göra så här, och så gör man tvärtom. Man kanske ska bestämma sig slutligen. Alltså nu håller vi den här kursen oavsett vad som händer på vägen. Oavsett att folk utifrån samarbetspartners, supportrar, kräver så resultat direkt. Och det är bland det svåra som finns. Och jag tycker att HIF har varit en vindflöjer tydligare än någon, än många andra klubbar. Vi hade exemplet här med Degerfors som höll kursen fast som började bedrövligt i Allsvenskan. De är på väg och säkra en ny säsong, tredje säsongen i Allsvenskan.
Andra va?
Nej, de klarar sig kvar i fjol också, i sista omgången.
Ja, du menar så att det blir tredje nästa år.
Det blir tredje nästa år.
Jag fattar vad du menar. Det får jag prata lite statistik och siffror kring just tränarbyten, eller
vill du? Ja, då går jag bara in först och säger det så att ni har det med er. Degerfors höstform är magnifik, inte minst med tanke på vilken nivå de befinner sig i hierarkin i Allsvenskan. De har alltså 9 raka matcher nu utan förlust. Man har tagit, nu tar det här i huvudet, man har tagit 17 poäng av 27 möjliga då. Degerfors i Allsvenskan, när det har blåst så mycket om dem, katastrofal inledning, och bland alla dessa lag där man bland annat kört över Djurgården som kämpar för guld. Alltså det Degerfors har gjort nu, det är ju anmärkningsvärt.
Ja.
Med samma tränare som började säsongen.
De sålde en av sina bästa spelare till Hammarby, Saidi. Man värvade inte jättemycket. Lagerbjälke är kanske årets nyförvärv, lånet från Elfsborg. De tog en kille från Lunds BK, en ytterback som, jag vet inte ens om HIF hade koll på honom. Spelar bara några mil härifrån. Ja. Det är intressanta kontraster.
Jag tyckte det var intressant den artikeln. Var det Sebbe eller var det du?
Sebbe och Hjelm.
Ja, det var faktiskt båda två, så det var helt rätt ute.
Där jag tyckte, Patrik
Werner, sportchefen där.
Sportchefen där. Jag tycker det är ett citat var intressant. Rätta mig om jag har fel. Där han pratar om att veta just det här med sin plats. Vi är ett bottenlag. Vi är ett bottenlag. Jag säger inte att HIF ska gå ut så här. Men jag tyckte det var sån ärlighet i det där. Och att det tyder för mig på att man vet verkligen sin plats. Att Degerfors har en identitet.
Och man det har en bra självbild.
Och man har en bra självbild, exakt. Mm. Det är någonting som jag också efterlyser från HIF. En rimlig självbild ger också en bra bit på vägen för att skaffa sig en identitet. Som jag tycker, både kultur och identitet. Som faktiskt, jag pratade med högerbacken Filip Reinhold inför matchen mot Degerfors där på någon träning förra veckan. Han har väldigt kloka tankar om det, alltså just med det här med att en del av kontinuiteten är att veta vilken klubb man vill vara, hur viktigt det är. Och det vet ju Degerfors. Vet HIF, jag är inte säker.
Och det skapar ju också trovärdighet. Och det behöver HIF. Och kolla på Patrik Werner som då är arkitekten bakom det här Degerforsbygget. Han har varit sportchef väldigt många år. Medan HIF då har en mer oerfaren sportchef som har kanske gått på några nybörjarmisstag. Där ser man också liksom kontrasterna de här klubbarna emellan. Och vi ska komma ihåg, alltså Degerfors, de var liksom rekorddåliga i våras.
Ja, de hade ju 6 raka förluster, 2-16 i målskillnad.
Exakt, så att det är ju ytterst anmärkt.
Och det var en brytpunkt där när man förlorade hemma mot Elfsborg med 0-6.
0-6. Ja. Mm. HIF förlorade hemma mot Värnamo med 1-4. Man kanske kan inte jämställa förlusterna och sånt där. Vad gjorde Degerfors? De stod kvar vid kursen. Vad gjorde HIF? Sparkade Jörgen Lennartsson.
Å andra sidan här hade kanske inte Degerfors lagt om någon slags kurs också. Nu ska vi spela ett annat spelsystem och vi behåller tränarna som HIF gjorde. Nu ska vi spela 4-3-3 och sen så kanske man hade en tränare då som inte var en 4-3-3-tränare.
Och kanske var det så också i våras för det, i Degerfors att utan att veta, jag är insyn i klubben, så, men detta är ju en podd ju. Så är det kanske så att man inte har det här, ser sig själva som att Vi måste till varje pris spela till Allsvenskan. Eller vi måste fortsätta vara det Degerfors. Ett sammanhållande shit i den här bygden. För det finns ju bara fotboll upp i det. Det finns inget annat ju. Vad står vi för? Jo, detta står vi för. Detta kommer vi stå för oavsett vilken serie spelar vi. Och det här kommer vi stå för om 5-10 år. Problemet
är ju bara det att HIF har ju en betydligt tyngre historik och en...
Ja, men skaffa en identitet utifrån den, en rimlig identitet då?
Ja, det kanske,
men
det
kan, vad är HIFs identitet idag?
Om jag nu ska försvara HIF något så kanske det är lite lättare för Degerfors att verka med den identiteten än vad det är för HIF. Att verka med en liknande identitet.
Ja, men...
Förstår du vad jag menar?
Jo. Om man inte har någon identitet överhuvudtaget att verka efter. Utifrån.
Jag är lite det här. Alltså, HIF är en anrik klubb, men det är ingen storklubb.
Inte nödvändigt.
Alltså, det är en skillnad. De har liksom blivit fornsprungna där. Man kan inte prata om 2011 längre. De är så långt ifrån liksom det. Så
nej, men det är väldigt svårt tror jag, för HIF att gå in och bara tänka att vi ska vara ett nytt Degerfors.
Det behöver man absolut inte tänka, men man kan ju utan att tänka den, man kan ju hålla isär i olika tankar liksom. Man kan tänka att vi har problem som måste lösas och se över vår egen självbild.
Titta på detta. HIF har då kan man säga HIF har en större publik än vad Häcken har som nu troligtvis tar SM-guld. Och visst, Häcken har ju en ekonomi utifrån Gotia pengar och så va, och en välskött förening i övrigt också. Ska HIF liksom Häcken sikta på SM-guld inom några år trots att man har en större publik, en större arenfacilitet och har det fullt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon.
Välkommen till Synoptik.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hemfotboll med vad Häcken har. Och en större publik. Och en större liksom, upptagningsområde. Och större intresse kanske för klubben än vad Häcken har ute på Hisingen. Det är det man måste liksom, du kan ju inte tävla med dem.
Och där fick Marian Svab in en rak höger på Mattias Hjelm i veckans avsnitt.
Ja, otroligt bra.
Nej men alltså, det jag menar. Men titta på hur de jobbar. HIF finns i närheten av Häcken idag. Ja, man har större publik. Men sen då? Finns det några parametrar som gör HIF en mer stabil, välskött, mer konkurrenskraftig klubb på högsta Sverige-nivå än Häcken? Nej. Varför?
Långsiktigt
vi kan kanske till och med gå ner i serien och undra varför HIF i dagsläget är en mindre välskött förening än vad Sirius är i Uppsala. Mm. Som har då liksom en sportchef som har verkligen fått ut mycket, som har en strategi, som har en röd tråd han följer. Ola tänker jag, hit Ola.
Ja, Ola Andersson.
Ola Andersson.
De har haft en scout och så vidare som nu har gått till, eller ska gå till Odense. Och man, alltså kollar man på den organisationen så ser ju den väldigt attraktiv ut.
Det låter som att HIF har en del att lära av andra föreningar.
Ja, men jag tycker... Alltså,
jag lär sig av sig själva också, sina misstag.
Ja.
Innan du ska... Jag vet att du sitter med den här statistiken du vill få ut, Erik. Men du nämnde ett namn. Jag vill bara koppla på den innan du får koppla på din. Gustav Lager Bjelke, sa du för några minuter sedan. Det var han som gjorde ledningsmålet för Degerfors på Olympia. Och jag tycker också att det målet någonstans är symboliskt för HIF den här säsongen. Det är försvarsspelet som bara inte existerar. Och det var inte första gången den här säsongen försvarsspelet inte existerar. Det är den ena delen, den andra framåt. Om man tittar på de här tre gångerna när HIF har åkt ut 2016... Den säsongen...
Ja, i modern tid på de har ju åkt.
Jo, precis. Men jag har inte levt sedan början av 1900-talet.
Vi utgår från ditt land här nu. Men i modern, sen 2016.
I modern tid. Då gjorde Jordan Larsson 7 mål. När de åkte ut 2020 HIF då gjorde Anthony van den Hurk 11 mål. Den här säsongen...
Varav tre av dem...
Ja, men ta bort de tre meningslösa målen på slutet.
Så att säga betydelselös.
Låt säga att han gjorde 8. Det är ändå dubbelt så många som säsongens bästa målskytt har gjort. Amar Muhsin som kom in sent, han har gjort 4. Hade han varit med hela säsongen så kanske han hade nått van den Hurks 8 eller 11, hur man nu ska se det då. Och vi har alltså Alexander Jeremejeff i Häcken som gjort 22 mål. Det är lika många som hela HIF. Jag säger igen, försvarsspelet, anfallsspelet, har man inte två sådana fundamentala bitar som fungerar något sånär, ja men då går det ju inte. Här måste man ju göra ett jättejobb för att det ska funka i Superettan. Och det är en sämre serie, mycket lägre kvalitet. Men man ska inte bara gå in och tänka, ja det löser sig för att nu är vi en serie längre ner.
Återigen, där måste HIF bestämma sig för vilket HIF man vill vara i Superettan också. Och hur ska vi vara bättre förberedda när vi nästa gång tar steget upp eventuellt. För det handlar ju om alltid att titta på ett sånt lag som Värnamo. De vann Superettan stabil. De vann Division 1 till att börja med stabil, på ett stabilt sätt, övertygande sätt. De vann Superettan. De kom upp i Allsvenskan och var mycket bättre förberedda.
Värnamo har alltså nu med 2 omgångar kvar 19 poäng fler än HIF. Ja. 19 poäng fler, jag säger det med eftertryck.
Marcus Anton som har gjort 20 mål.
Ja, nästan lika många som HIF. Det är 2 nykomlingar. Alltså det säger så ofantligt mycket.
Alltså HIF var 3 i Superettan och halkade in i kvalet på ett bananskal. Så att där har du ju skillnaden mellan Värnamo och Värnamo som då har vunnit serier 2 år i rad på ett övertygande sätt. De kommer in med allsvenska mycket bättre förberedda och har någonting, en helt annan grund att stå på. Och det är den grunden som jag tror HIF måste skaffa sig också nu, som ni säger, nu i Superettan. genom att bestämma sig hur ska vi göra detta för att alltså, skapa en stabil grund.
Jag tänker att ni ska få den frågan efter att Erik äntligen ska få komma in och prata lite tränare och statistik här, och ni ska få fundera på en fråga. Ha två tankar i huvudet samtidigt, Erik.
Kan man det?
Ja, det var just det du sa.
Ja.
Just det. Hur ska HIF uppträda nästa säsong, tycker ni? Den får ni.
Det var bara någon form av teaser.
Ja, så jag ska, du ska ta jag, det här för oss. Och så ska du tänka samtidigt.
Så vi ska göra det här konsultjobbet och HIFs informatet här senare i veckan.
Exakt så. Exakt så. Du får ju lite extra tid här och vara för dig själv med tankarna när Erik drar lite statistik.
Ja, i det här fallet har jag inte, jag brukar ju gilla att räkna ut statistik själv, men det har jag inte behövt göra denna gången, för jag checkade in på Twitter och då så skrev Dilshen Otlo, som jobbar för Discovery, som ju sänder Allsvenskan, då hade han en intressant tråd om de allsvenska klubbarna som har gjort tränarbyten i år. Vad effekten har blivit efter tränarbytet.
Spännande.
Sett i den här säsongen då. Så då kan vi bara ta det här att Malmö, FF, de snittade 1,8 lite drygt poäng per match innan tränarbytet.
Jag vet, de har ju gjort två tränarbyten. Pratar om det första tränarbytet.
Ja, det är väl första då, om jag tolkar det
rätt. Efter Milos till Georgsson.
Och sen också en poäng per match. Peking, alltså Norrköping, 1,23 poäng per match. Och sen 1,13. GIF Sundsvall, 0,67 poäng per match. Därefter 0,31. AIK 1,78 poäng per match och sen 1,5 poäng per match. HIF höjt sig lite. 0,5 poäng per match som blev 0,67 poäng per match. Då vill jag ta in det faktum att de mötte Sundsvall, det överdrivet sämsta laget, med de nya tränarna då. Där blev 6 poäng. Och så drog han liksom paralleller till just Degerfors när de behöll sina tränare. Efter 6 raka förluster så har de liksom kommit upp till ett snitt på 1,32 poäng per match. Likadant med Jimmy Tillin, där det har ju stormat i Elfsborg återigen. Det är inte första gången.
Det är inte första gången.
Nej, men de har fortsatt behålla honom.
Ja, men det är väl höstens lag nästan.
Ja.
Elfsborg.
Ja, och då så det var ju ett kupputåg där och sånt också, och poängsnittet före där var 0,91 poäng per match, och sen har det då blivit 2,3 lite drygt poäng per match här nu. Så att det är lite det är liksom inte svart på vitt, men det, jag tycker det är talande siffror. Jag sitter ju i den båten som inte gillar liksom tränarbyten. Det vet ni som har lyssnat på den här podden ända sedan i liksom maj, när jag uttryckte vad jag tyckte kring att Jörgen Lennartsson fick sparken. Jag tycker många sparkar sina tränare för snabbt, för tidigt, och jag tycker detta är intressanta siffror.
Jag tycker det är lite kopplat faktiskt till gruppdynamiken. I grund och botten är jag på din linje, Erik, men jag tycker också att det är en grupp. Alltså, ser man att en tränare klart och tydligt har förlorat gruppen, då tycker jag man ska fundera på det. Men är det bara så att det är en eller två oroshärdar i en grupp och resten av gruppen tror fortfarande på tränare, så är det kanske de två spelarna man ska lyfta ut istället och inte byta.
Ja,
och i det här fallet så är jag ganska säker på att ändå att inte Jörgen hade mot sig stora delar av gruppen. Så har inte jag förstått det i alla fall.
Nej, återigen, det här, det behöver inte vara svart eller vitt, det kan finnas något mellanting också. Men när man pratar om såna här frågor, liksom, svensk fotboll generellt sett, alltså det är ju som turkiska ligan nu för tiden. Alltså, tränarna får ju sparken till höger och vänster. Då tycker jag att såna här siffror är liksom värda att ta med i sin bedömning. Jag tycker det är liksom tänkvärt. Mm. Men det är inte hela svaret. Detta är inte
det
svaret.
Absolut inte.
Återigen, det är inte svart eller vitt.
Men det säger någonting. Här var det verkligen ett mönster. Alltså, det var ju bara HIF som hade ökat sitt snitt. Men då har man alltså Sundsvallsmatcherna. Hade ett
bättre lag under hösten sett alltså på pappret. Kryddat med Rogne, Falsetas, Kalili och så vidare.
Och tittar man då på HIF över en längre period, alltså, senast man hade en tränare väl över mer än en säsong, det var väl när Conny Karlsson var här. Nej, men när senast hade HIF en tränare som var här under en längre period? Det jag menar, hur många har sparkats på senare år?
Ja, vi hade ju en lång genomgång om det i maj.
Och det är trots ett sånt mönster som man måste kanske bolla upp här nu i de här mötena som kommer här nu i klubben. Alltså, jag menar, Jörgen Lennartsson har ju kontrakt med HIF även nästa år.
Du menar att man kanske skulle plocka in Jörgen igen?
Nej, ja, någon funktion kanske. Han är ju liksom, sen tror jag inte han vill vara där i klubben så, va? Det var väl samma sak med Peb. När tränarna får gå så på det sättet som de har gjort,
men
i HIF,
men så tror jag inte. Men Jörgen är ganska prestigelös.
Ja, det är möjligt. Men
jag vet inte, jag känner inte honom så.
Nej, jag tror inte han är så sugen på det faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Om någon missade den 5 juni så la vi ut en lång text som du, Marianne, jag och Sebastian Rönnström jobbade ihop om just HIFs tränarkarusell på 2000-talet. Det är ju ingen tränarkarusell som snurrar lika fort som den i Helsingborg. 16 huvudtränare på.
Det är säkert att ligger någon annan klubb också.
Nej, men i och för sig efter det kan det ju vattna. Men vi hade en lång, ni kan googla fram den så ser ni. För vi jämförde givetvis med alla andra klubbar. Så där och då så kunde vi i alla fall skriva att ingen annan tränarkarusell snurrar lika fort som den.
Hur många tränare var det som hade fått lämna?
16 huvudtränare har basat över Helsingborg på 2000-talet.
Räknar du in Alvaro nu och så?
Du var ju med och gjorde jobbet.
Ja, jag kommer inte ihåg.
Nej, det var inte jag säger jag, oj, som att jag aldrig har läst texten. Men det var länge sedan. Jag minns inte att det var
men
så
den,
många.
Men det är en text som sätter saker och ting i perspektiv. Även om det har gått typ ett halvår sedan dess så kanske man kan läsa den igen. Faktiskt.
Ja. Det där måste ju få ett slut. Det är ju inte ens trovärdigt när det kommer upp. Det är en sån siffra. Och som sagt, vad jag säger inte att HIF är kanske värst i klassen. Det har jag ingen liksom koll på. Det känns ju även att klubbar som Hammarby, AIK, Göteborg, de här, Malmö, de här klubbarna byter lite titt som tätt.
Fast uppenbarligen inte lika ofta då.
Men det här är ju, om Hjälby har väl bytt några gånger de senaste säsongerna.
Men
jag tror inte man ska jämföra en sån dålig vana med andra klubbar för att framstå i bättre dagar. Man ska kanske gå till sig själv och vända sig in och säga att vad gör vi för att inte mönstret upprepas gång på gång på gång? För bevisligen, klubben var ju inte bra och detta är en del av det. Jag säger inte bara att det är den enda orsaken, men det som sagt, allt måste upp på bordet nu.
Ska jag tolka det här som, nu när ni har haft lite tid och har flera tankar i huvudet samtidigt, att om vi börjar där, som att du vill att de ska fortsätta med Santos och Lindström då, för att Marianne, för att inte bygga på den här redan tunga, mörka statistiken?
Ja, om de bestämmer sig för att vi ska spela som, Lindström är ju en 4-4-2, en traditionalist 4-4-2. Alvaro har inte fått riktigt kläm på vilken sorts tränare han vill vara. Där har du första frågeställningen. Okej, ska de här två vara kvar? Ja, men då måste det finnas en trupp för det som de vill spela. Nu har de väl gått över till att spela två anfallare här på slutet, va? Så då misstänker jag kanske att om de ska vara kvar så fortsätter de det. Men sen i övrigt då, strukturen i övrigt och spelsättet. Det där, det måste man först sätta. Sen kan man börja, och det måste man kanske göra utifrån spelarmaterialet man har också, eftersom man sitter inte tyvärr med bara 10 kontrakt, för då hade man kunnat forma det kanske lättare. Nu får man kanske slussa iväg spelare som, om man bestämmer sig för ett sätt att spela då, här vi spelar, om vi spelar med 3 mittbackar och wingbacks 3-5-2, vi säger det som exempel bara, då har vi kanske inte trupp för det i dagsläget. Kan vi se till så att truppen blir så, och vem som ska så i så fall träna det? För jag, som sagt, det är det som jag menar med att jag tycker inte tränaren har så avgörande roll. För i så fall, alternativet är ju i så fall att de två fortsätter, men har de spelare till det? Annars är vi där igen, där vi var, att man ska pressa ner en fyrkant, en kub i en cylinder, som Jörgen Lennartsson tvingades göra i våras kanske lite grann. En traditionell 4-4-2-tränare skulle spela lite grann som Bodo Glimt. Ja,
Det
skär sig i alla fall i mitt huvud.
Ja, men den här frågan med Mattias Lindström, Alvaro Santos, om de ska stanna. Det tror jag hänger ihop väldigt mycket med Andreas Granqvists framtid. Stannar Andreas Granqvist, så tror jag att Lindström och Santos stannar. Stannar inte Andreas Granqvist, så...
Tror du det?
Ja, det tror jag.
Varför tror du så?
Dels för att han har sagt det. Man ska väl lita på alla ord som sägs, eller?
Nej, men jag säger ju själv, vill man ha kontinuitet, då tror man på de här två grabbarna. Men jag tycker det är så mycket annat som också som spelar in om man nu ska starta om. Just med tanke på att vi har rätt mycket spelare som redan nu är ute och fladdrar om att de inte vill spela i Superettan och så vidare. Vilken trupp har man?
Jag tror att en stor anledning till att just Mattias Lindström, Alvaro Santos fick det här uppdraget, liksom oerfaren tränare. Man hade ju jättefina spelarkarriärer, men oerfarna som tränare. Och känns väl inte riktigt någon, ingen av dem känns som en liksom allsvensk huvudtränare, åtminstone inte här och nu. Och så blev de båda det, vilket var förvånande då, och det är lite förvånande fortfarande. Men jag tror att en stor anledning var att Andreas Granqvist kunde sätta en stor prägel på det också. Att det kanske var svårare att göra det med Jörgen Lennartsson. Andreas Granqvist bör väl vara den sportchef i Sverige som är med på flest träningar och är liksom, han är ju i omklädningsrummet i varenda halvtidspaus, och ibland tänker man nästan att han har tränarsysslor också, och där tror jag att det har varit lättare för honom att ha Lindström och Santos där. Så att jag tror att sådana saker hänger ihop också, spekulativt, men
ni ser, du måste få ihop alla de här tre bitarna. Vad har vi för spelarmaterial? Hur vill vi spela? Vem ska vara tränare? Det här måste hänga ihop ju. Det är väl ingen som inbillar mig att Henrik Rydström i Kalmar eller Jimmy Tillin i Elfsborg, att det kommer ner någon till honom som då är liksom en sportchef och säger till honom: nu kan vi få den här killen. Det är ett jävla namn som vill komma tillbaka till Allsvenskan. Okej, ja, vi tar honom. Han passar visserligen inte in i så som jag vill att det här laget ska spela. Alternativt så säger man som tränare, nej men du, eller sportchef får veta redan, nej men tack för erbjudandet från agenten, men vi tar ett mindre känt namn här borta för att den passar in i det vi vill göra här. Så vill jag att det ska funka, för då hänger det alltså alltihopa, alla de här tre viktiga bitarna ihop, tränare, spelarmaterial och spelsätt. Det är väl det där man måste börja någonstans.
Jag håller med dig.
Och då blir ju inte namn det viktigaste om allt det här är på plats. Alltså rätt sorts spelare till det sättet vi vill spela. Och sen har du en tränare då som kan följa den röda tråden. Alltså är det inte där någonstans?
Ja, så det verkar ju vara en framgångsformel i Kalmar och Degerfors i alla fall.
Ja, och Elfsborg. Och en lång tid.
Men det kan man ju räkna. Alltså, har man en filosofi som man följer, det är
ju... Ja, men om filosofin är dålig så spelar det ingen roll.
Nej, om den inte... Nej, visserligen. Men det kan ju åtminstone finnas någon filosofi.
Okay,
alltså, Kalmar och Varberg, nu riskerar Varberg att åka ur. Men Varberg har ju trots allt klarat sig på en filosofi som är liksom... långt som natt och dag man jämför mellan Kalmar och Varberg, just filosofierna. Men de har åtminstone varsin filosofi som de tror på. Och det är det jag vill se liksom tydligt. Jag vill veta vad HIF vill. Jag vet vad Varberg vill, jag vet vad Kalmar vill.
Precis. Emil Kraft vill hem till Sverige efter en lång utlandskarriär. Vill jättegärna...
HIF-podden avslöjar.
Ja, vill jättegärna till HIF, kanske. Här står en HIF-tränare med ett material som vi sa då kan få spela med tre mittbackar, 3-5-2. Hugger man på det namnet direkt eller låter... Nej, tack Emil, vi vet, men om nu han är en renodlad vänsterback som då är... Liksom,
nej, han är inte vänsterback, han är högerback.
Eller högerback, förlåt, som spelar i en traditionell fyrbackslinje och gjort det stora delar av sitt liv.
Ja, jag tror han har varit lite mittback,
ja, lite. Någon
gång i en trebackslinje, men jag fattar ditt grundresonemang.
Ja,
jag fattar.
Ska man då liksom bara säga, ja men det är klart att vi ska ha in, för det är en kvalitetsspelare, han har spelat, han har varit här innan, han vet vad klubben är. Eller ska man plocka in någon okänd människa för att man behöver en, för att den skulle kunna passa jäkligt bra som en wingback?
Ja, men jag vet det, inte. Det är väl lite det här man har gjort, alltså det har varken blivit hackat eller målet. Ja. Man har väl gått på de här namnen. Man har gått på de här namnen och var liksom fått Football Manager feeling och liksom värvat de här coola namnen och så. Sen har man gått på lite doldisar och försökt plocka dem på någon form av fyndhylla också. Men så har man inte kommit hela vägen fram och man har inte lyckats liksom synka det och få ihop allt. Det är det jag menar med att det är lite spretigt.
Det är ju inte meningen, alltså grejen är när sitter vi liksom och plockar upp vad som har gått snett och vad man kan göra framöver också, för man måste ju ändå titta på lösningar, och det låter precis som att vi supernegga här, men grejen är ju den liksom, det är ju surt för jag kan bara tala lite för mig själv. Jag är inte supermotiverad för att gå ner och liksom börja bevaka superettan-matcher igen just idag. Kanske suget kommer senare, va? Det är klart som farsen att man fick ju mer smak av att få se allsvenska matcher på Olympia eller vad det nu var, två derbyn som har varit jättebra under, och nu jaha, sitter man här ju, så för egen del tycker det är rätt jobbigt liksom, att känna och veta hur man ska motivera sig. Erik skiter i vilken division.
Jag gillar Skövde.
Ja, du gillar Skövde. Men alltså, förstår man, man vill ju någonstans att HIF ska kunna etablera sig för att vi ska få de här matcherna, stora matcherna, få se dem och kanske bevaka dem igen.
Ja, om du känner så, vad känner då supportrarna? Vad känner de inom klubben, innanför väggarna? Detta är en jättejobbig tid såklart. Det ska man ha respekt för. Men det är också i jobbiga tider måste man ju vara lösningsorienterad och hitta vägar framåt.
Men jag har inte tappat tråden. Vi skulle kunna prata här hela eftermiddagen nu. Vi ska inte göra det. Men vi kan inte heller, jag kan inte heller bara släppa ut er ur det här rummet utan att jag har fullt följt svaren på hur HIF ska göra. Vi sitter med en trupp, du har den framför dig här nu, Erik, på den artikeln, och man kan scrolla över alla ansikten och se deras kontraktslängder och så. Alla backar sitter på kontrakt till exempel.
Ja, men vi utgår då ifrån att alla verkligen vill vara i HIF, alla 23 som har kontrakt. Det är utgångsläget, det är det vi har att förhålla oss
till. Ja, men så är det ju.
Men
behövs det några komplement i backlinjen?
Men det, hur man ska spela.
Ja,
ska man spela med tre mittbackar till exempel?
Men återigen, hänger du ihop med...
Jag kommer inte få några svar här.
Med Granqvists framtid och tränarens framtid och så vidare. Andreas Landgren har väl en del att fundera över och kan ta sig tillbaka efter en svår skada.
Okej, jag slänger ut så att vi får...
Charlie Weber vill ha ifrån honom. Så det är inte säkert att alla de stannar.
Men vi tar en utgångspunkt. Jag tror personligen att man kanske ska kika lite grann för om man kan spela. Jag gillar det, och det säger jag inte bara för att jag gillar Conte och Spurs. Men jag vill spela med tre mittbackar. Jag tycker att HIF ändå har det. Om vi börjar bakifrån med Kalle Johansson, har vi tre mittbackar där med Rogne, Videll och jag tror att Reinhold. Vi har ju Solic kvar såklart. Där har du tre mittbackar. Vi har ju Reinhold som kan gå in också. Liksom här Reinhold kan spela en wingback också. Och sen så har du klätt bra på mitten av mittfältet med Zuma Almadjed, Benjamin Aqua, Lille Gigovic, Ergin Gigovic, och så har du Lukas Lingman då också. Det är på wingback-sidan om du har sådana som Dennis Olsson till vänster och så, va? Och sen tycker jag ändå att man har i två anfallare i det. Jag tycker han är spännande, den här Alam Hamavi och Musin då, som håller. Så det skulle varit spännande att se. Det är om man kan lösa wingback-frågan på ett tillfredsställande sätt. Då skulle jag tycka att HIF har en material i dagsläget för ett 3-5-2.
Men behöver det inte in, innan du får kommentera, Erik, behöver det inte in nytt blod här som jag pratat om tidigare?
Jo, men jag utgår ifrån de som är här idag. Det måste jag ju ändå
göra. Ja, men även om du gör det, behövs det fortfarande inte in någonting nytt här som förstärker truppen?
Klart att det kommer att varvas in.
Ja, och vad behövs in då?
Ja, en anfallare skulle jag nu vilja säga.
Ja, det finns mycket.
Ja, men fortsätt du då.
En wingback och en anfallare. Om man spelar efter det som
alltså det, jag tycker det är för tidigt att bli liksom rent konkret kring den här frågan. För
han kommer fastna i 4-4-2.
Ja, nej, jag är ingen 4-4-2-människa. Men jag bara menar, jag kan liksom inte svara bil och bä om jag tycker att... Som Marian säger, att de ska spela 3-5-2 och kontefotboll om jag inte vet det, då kan jag inte sitta här och säga vilka spelartyper de ska vara. För jag vet inte vilket spelsystem de ska spela. Jag vet inte vilken tränare som
men
ska vara.
Men bara ta en...
Vilken sportchef
säg att de ska spela.
Du vet vilken sport det handlar om.
Ja, och så utgår från att de vill spela som Janne Andersson då.
Ja, men han har ju eftersom... velat spela 4-4-2 och ja. 4-3-3. Och nu blir det ju ännu rörigare.
Men, just det, just ja. Det.
Okej, jag förstår att jag inte kommer att få de här svaren.
Men du får lite is i magen.
Jag kan slänga det över till Erik, det lilla köttstycket här. Så att vi har ju pratat om en tränare, så säkerligen inte kanske material fullt ut för det HIF. Men vi har ju Patrik Ingelsen i Eskilsminne.
Så de ska byta tränare?
Ja, men det sa jag. Det är inte säkert att de två ska vara kvar. Alvaro på dem, på, liksom, de kanske ingår i en ledarstab eller gärna funktion av klubben. Men det är klart att tränarfrågan också ska belysas i detta läget. Men vi har ju pratat om Patrik Ingelsten till exempel, som är en sån upcoming tränare som jag har döpt till Henrik Rydström Light. Om du utgår ifrån det så som han spelar, du som har sett Eskil, jag har sett Eskil men inte så mycket som du.
Ja, men då är det ju då, jag tror att han är ganska flexibel. Så det kommer ett sånt kardigande svar som jag inte gillar. Men han har spelat 3-4-3 i Eskil ganska mycket.
Tre mittbackar då?
Ja, exakt. och så, ja, vad ska jag säga tycker ni?
Men säg, om du hade haft det materialet av Fanny HS, funkar det med 3-4-3? Du är ju en podd, du får ju leka med tankarna.
Mm. Ja, men då vill ni att jag ska räkna in att William löper och tar Ali med och så. Vilket jag egentligen inte tror.
Nej, men det kanske blir för spekulativt.
Jag säger som HF, jag måste utvärdera lite, sen kan jag komma med svar.
Men kan jag bara få svar på det här då igen innan vi stänger ner detta?
Om inte Erik behöver svara så behöver inte jag svara på något.
Nej, jag tycker okay. Att det är hetsk stämning här i podden, jag känner mig...
Ja, men alltså om du ska svara utifrån Patrik Ingelsten så förutsätter vi att Patrik Ingelsten är en ny tränare. Och han kanske inte ens är aktuell för HIF.
Nej, ni hör ju. Det är ju...
Vi slänger upp. Får man inte lov att slänga upp namn längre här och diskutera allt möjligt?
Nej, det är stopp med det nu.
Okej, Patrik Ingelsten, ny tränare i HIF. Okay. 3-4-3. Vad behövs då in i den truppen?
Nu ställde ni bara samma fråga till mig. Ja, nej men vad behövs då?
Uppenbarligen någon anfallare till.
Nej. Det för de så som Patrik Ingelsten har spelat, så har det mest varit liksom en toppforward och sen har de treorna i liksom treorna fram snarare varit offensiva mittfältare, liksom tior. Där skulle ju Tali kunna gå exempelvis. Men jag tror ju återigen inte att Tali kanske är kvar. Men om han är kvar så skulle han kunna spela där. Ja, jag vet att ni avskyr mina svar.
Vi kommer nog inte längre nu.
Där. Men jag kan inte sitta här med två omgångar kvar och berätta om hela HIFs trupp.
Men eftersom du nu ändå har nämnt att du tror... Jag tror ju ändå inte att den spelaren är här. Och vilka tror du försvinner?
Ja, men jag tror att det kan bli så att William löper, Tali... Ali Sulic, Lukas Lingman, att de och deras agenter och så vidare tittar på lösningar helt enkelt. Och sen så återigen den andra kategorin, Adam Kajed, vill han återkomma till HIF? Vill HIF att han återvänder? Han har inte spelat mycket i norska andraligan i Stabæk. Brando Henriksson har ett utgående kontrakt, är nu inte tillbaka från sin korsbandsskada. Jag är tveksam kring om HIF ska erbjuda honom ett avtal.
Folk i Jönköping också som är utlånade.
Ja, Alexander Nilsson och Asad Alamlaoui. Asad Alamlaoui som gjorde ett viktigt mål mot Norrby har nu i bottenstriden, men har haft en misslyckad utlåning med skador och hjärnskakning och petning. Alexander Nilsson har haft en fin utlåning, men han lär ju inte återvända till HIF. Och så.
Kommer någon av de här två som jag pekar på nu spelar i HIF nästa säsong?
Abdul Khalil och Alexander Falsetta spekar du på?
Mm.
Ja, jag tog med formuleringen, eller jag och Sebbe, i den kontraktslägestexten att vi skulle bli chockade om Abdul Khalil dyker upp i Superettan nästa år. Så att det är mitt svar på den frågan. Alexander Falsettas det är ju mycket rimligare att tro att HIF skulle kunna närma sig en sån spelare och skriva ett kontrakt.
Jag tror tvärtom.
Du tror tvärtom?
Åh, vad fint! Varför?
Utifrån att Abbe har varit här nu i Helsingborg ett tag. Har närheten till familj och sånt. Jag vet att det betyder mycket för honom. Står klubbarna på kö för att signa honom? Det vet man inte det heller. Han kanske är motiverad att ta en runda till faktiskt i hemstadens klubb. Jag håller inte det för omöjligt. Sen så är han en dyr lösning. Det ska man ju veta ju. Så där är ju liksom, faller det på någonting, kanske det faller på till exempel ekonomin. Alexander Facetas hör hemma i Göteborg. Familjen har han där uppe.
Det talar ju emot.
Det är, han har sitt, det här sociala har han inte i Helsingborg någon koppling till. Det tror jag talar emot till exempel där. Så jag tror faktiskt tvärtom.
Och det kan inte bli att Abbe Khalili spelar med sin kusin nästa säsong.
I Malmö FF?
Ja.
Jag är lite inne på Marians resonemang också att klubbarna kan inte stå i kö. Alltså det är inte så att Abdul Khalilis karriär pekar nu sen. Han är inte lastgammal och han har ett jättefint CV och Malmö FF har varit ute efter honom tidigare år. Men jag tror inte de liksom letar efter den profilen nu. Liksom
nu ska det inte bli MFF-podd, men MFF liksom HIF, eftersom inte skånsk fotboll har på högsta nivå på här sidan har rosat marknaden i år.
Nej, det kan man ju lugnt
konstatera. Så har de också lite vägval som de ska förhålla sig till framöver.
Det bästa är kanske inte att hämta en 30-åring som åkt ur allsvenskan med HIF då. Jag tror inte det är det MFF behöver här och nu. Så jag tror inte han kommer dela omklädningsrum med sin kusin nästa.
Hej. Och något namn till kanske innan vi är färdiga.
Ja, vad vill du, vilket namn vill du prata om?
Nu pekar jag på... det är så kul att peka. Vi har de här cirklarna med spelarnunorna på hd.se.
Mm.
Vad händer med han?
Rasmus Jönsson. Kontrakt ett år till. Har ju, jag skrev en artikel efter AIK borta va? 9 oktober att han har inte spelat så här lite på 8-9 år typ. Ny sits för honom. Fått mycket kritik sen han vände hem från Thailand. Och i år har det liksom nått nya nivåer med tanke på att han inte har spelat så mycket. Tidigare har han ju, alltså förra året spelade han ju mycket. Så att det är, jag ser inte det som en given startspelare i Superettan utan snarare
en
truppspelare som inte letar efter något nytt i vinter utan jag tänker att han kommer att spela ut kontraktet med HF.
Samma gäller Andreas Lange.
Ja, jag tror också att det är kanske en lite större fråga med tanke på att han har sin skadebild och sånt, men jag tror att det lutar åt att han kör ett år till även om det inte är något definitivt beslut taget så vitt jag vet.
Vi har pratat jättelänge nu och så kommer jag på en fråga som jag inte ställt.
Det finns många frågor du inte har ställt.
Ja, men en ganska viktig fråga också utifrån hur supportrar har tyckt också. Andreas Granqvist, vill han vara kvar? Frågan är kanske snarare ska han vara kvar?
Nej. Det är kanske tid att gå skilda vägar nu. Jag tror detta har tagit väldigt hårt på honom. Eller det kan man ju räkna ut. Alltså han älskar den här klubben och har offrat en hel del och har jobbat hårt. Men det har blivit många misslyckade drag också. Och nu är det liksom en prekär situation igen. Har han kraften, orken att bygga vidare? Jag vet inte. Och är han det minsta lilla tveksam där så ska man kanske inte fortsätta.
Återigen, han är en del av det här tillståndet nu som HIF befinner sig i, som ni själva varit inne på, att det är loser-mentaliteten. Och då är ju givetvis Andreas inräknad i det här och som bidrar det liksom en sportchef då som har försökt på alla möjliga sätt att etablera sin klubb, klubben i hans hjärta i Allsvenska, misslyckas. Det kommer att följa efter honom, och blir det då lite grann att man känner att vi ska starta om, vi ska göra så här och Andreas är kvar. Och det blir liksom att HIF kanske blir någonstans under resans gång i Superettan, ligger där, kanske inte i absoluta toppen, men en stabil resa genom Superettan. Nöjer sig på, ser de någon framtid med som...
Nöjer sig Andreas Granqvist, men det är som snackar om att man ska studsa tillbaka precis, direkt. Nöjer alltså. Han sig med en mittenplacering i Superettan.
Men med det sagt är ju också, då måste HIF, om man känner att tack och hej Andreas, så måste man också ha ett alternativt klart. Och inte bara göra sig av med sportchefen nu utan att ha någonting färdigt klart. Och den människan, den kommer få väldigt kort startsträcka fram till januari när försäsongen börjar. Sen har vi Svenska Cupen i februari. Och jag vet inte om det har pågått någon rekrytering i kulisserna. Kan jag inte tänka mig.
Nej, det
är det har man inte gjort. Nu plötsligt ska man gå ut och leta en sportchef. Jag säger inte, det ska inte vara anledningen till att Andreas Granqvist ska sitta kvar heller. Men det är en delikat situation som HIF sitter i nu. Spola en ikon. Har klart en annan, kanske inte ens en sportchef utan en manager slash scout eller två stycken på, som delar på jobbet. Har man pengarna till det eller ska man låta Andreas vara kvar med styrning, ordentlig styrning eller för, ge honom hjälp med en scout som också får ett starkt mandat där man kan gå in och säga att nu har vi i klubben bestämt att vi ska göra så här och då följer vi den här strategin. Då kan det kanske vara kvar.
Och ger det en dominoeffekt? Alltså betyder, säg att man gör sig av med Andreas Granqvist eller att han lämnar, betyder det att tränarna lämnar? Vad händer med klubbdirektören Joel Sandborg som är väldigt tajt med Andreas Granqvist?
Och lagt mycket prestige i det här också.
Ja, så att det kan ju också bli sådana liksom dominoeffekter just kring Granqvist-frågan.
Men samtidigt kan de inte sitta här nu på de här mötena som de ska framöver liksom och känna så att nej, men vi fortsätter på den inslagna vägen för här har vi en femårsplan och det gäller att följa. Ja, men vad det gäller här verksamheten så har det ju kackat, så har det ju liksom blivit pyspunka. Så man kan inte fortsätta i samma spår. Det kan man absolut inte göra. Det är väl alla övertygade. Det tror jag HF också inser.
Nu så har jag inga fler frågor.
Vi ska ju säga det att vi fortsätter med HF-podden här. Så att vi kommer ju ta upp de här ämnena igen. Och förhoppningsvis vet vi lite mer då. Och det är två matcher kvar.
Ja, och jag har faktiskt en fråga till. Men den ska jag inte ta den här veckan. För det är ett stort ämne som jag vill spara på.
Spännande.
Så vet ni att
finns det anledning att lyssna nästa
vecka? Ja, det gör det. Och sen vill vi också passa på att tacka er som har följt oss den här veckan och som brukar följa oss. Och vi ska också säga det att vi fortsätter att försöka få kontakt med ansvariga i HIF. Nu har vi Joel Sandborg, en del, första delen kan man säga med honom. Som du har hovat in.
Han lär återkomma i spalterna.
Jajamän, och sportchefen Andreas Granqvist lika så. Kjell Jakobsson, ordföranden. Och så spelare då. Och försöka prata med dem om deras framtid. Och hur de upplever allting. Ja, hur de upplever det förstår man väl också. Men få deras ord på det hela. Exakt.
Ja, och trots att degraderingen är ett faktum. Så skickar HD två reportrar till Borås. Som bevakar matchen på måndag.
Precis.
Jag och Sebastian ska dit. Så att,
får säsongen inte sluta.
Exakt.
Och jag igen ska avsluta hemma mot Bayern. HFs match mot Bayern.
Japp.
Vi stänger säsongen.
Ja, precis. Vi får stänga den. Men vi stänger alla tre den här veckans HIF-podden här och nu. Tack och hej!
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.